min berättelse.
Klockan är 05:53 på morgonen och boardingen ska precis börja. Jag sitter och fipplar på min telefon när skärmen plötsligt ändras för ett inkommande samtal. Det är pappas nummer. Jag känner på mig att något inte är som det ska. Så jag svarar lite försiktigare än vanligt. Sanna-Kaisa? Min magkänsla är riktig. Det är inte pappa i andra änden. Jag heter Sanna-Kaisa Sari. Och det här är min berättelse om min pappas hemlighet. Just den här morgonen har jag redan varit vaken i några timmar. Och nu sitter jag vid gate 11 på Arlanda flygplats. Personen som ringt upp mig med pappas telefon är en sjukvårdare från sjukhuset där pappa vårdats de senaste dagarna. Jag ställer mig upp med telefonen mot örat och inser att jag inte hann fram i tid. Pappa har dött under natten. Jag hör mig själv ställa frågan om han var ensam när han dog. Jag får svaret att han dog i sömnen. Jag frågar om han hade ont. Jag får svaret att han hade en pump som gav honom en jämn dos med smärtstillande. Kön till boardingen börjar nu bli folktom och jag lägger på luren. Jag skannar mitt boardingkort vid gaten och det är inte förrän jag går ombord och sätter mig på min plats som jag inser vad som precis hänt. Jag hör när planets dörrar stängs och känner hur det gungar till när vi börjar rulla längre och längre bort från gaten. Jag stänger ögonen och håller dem stängda nästan hela den 45 minuter långa flygningen. Allt för att hålla tårarna borta. Men just i den här stunden är jag fortfarande ovetande om vad som väntar. Två veckor tidigare hade jag åkt till Finland för att fira fars dag hos pappa. Men det var inte fars dag som var den verkliga orsaken. Pappa hade fått veta att han hade urinblåsecancer 2 månader tidigare. Och nu skulle vi få veta vilka behandlingsalternativ som fanns. Jag möttes av ett hem i fullständigt kaos. Det var lite av en chock eftersom pappa alltid varit ordningsam. Även om vi ringde nästan dagliga videosamtal till varandra hade jag inte kunnat ana i vilket skick lägenheten var i. Han hade nämnt att det var stökigt hemma och att han var orkeslös. Men jag hade aldrig trott att det var så illa. Sovrummets golv var täckt av berg med tvätt. Badrummet lika så. Jag tvättade 9 maskiner med tvätten helgen. Och hälften av kläderna slängdes på grund av att det var stora hål i dem. Måndagen därefter följer jag med honom till hans första läkarbesök hos onkologen. Sjukhuset i den finska staden pappa bodde i är nybyggt och otroligt modernt. Mottagningsrummen påminner mer om bokningsbara mötesrum på ett kontorshotell än ett sjukhus. Skärmen som hänger på väggen i väntrummet plingade till och vi såg pappas patientnummer dyka upp. Pappa satt i en rullstol som vi lånat. Jag ställde mig upp och började köra rullstolen framåt. Den saknade fotstöd, så pappas slitna bruna vinterskor släpade i marken eftersom han inte orkade hålla upp benen. Jag parkerade rullstolen i det mottagningsrum som vi blivit hänvisade till och satte mig på stolen som stod på andra sidan av ett stort skrivbord. Bakom skrivbordet satt läkaren. Läkaren berättar att som de tidigare sett var proverna på pappas tumör inte bra. Tumören i urinblåsan hade växt sig stor och gick inte att operera bort. Dessutom hade de hittat flera dottertumörer i lungorna. 3 i vänster lunga och 5 i höger. Pappa sitter helt tyst. Jag börjar ställa frågor om vad jag kan göra och vilken hjälp vi kan söka för att pappa ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Läkaren berättar att vi kan ansöka om hemtjänst och andra typer av stöd för att han ska kunna få ett så självständigt liv så länge det går. Sen kommer den. Prognosen. Som längst har du 12 månader kvar. Förmodligen mindre än så. Med cytostatika kan du få cirka 6 månader till. Och så började hon rabbla upp alla biverkningar som cytostatika kan ge. Jag zoomade ut en liten stund. Sa hon precis att inom 12 månader kommer min pappa, min sons morfar, att vara död. Men sen slog det mig. Hur kommer pappa reagera på det här? Han ser ju sig själv som odödlig. Jag sneglar på pappa, som ser så liten ut när han sitter där i rullstolen. Jag ser att han börjar bli röksugen. Irritationen syns så tydligt. Jag känner av det i rummet. Det är som att vi sitter på ett minfält och minsta lilla snedsteg kan orsaka en explosion. Jag är lättad över att han verkar kunna behärska sig. Ute vid sjukhusets informationsdisk är pappa fortfarande märkbart irriterad. Han höjer rösten åt mig när jag frågar efter hans 4 sista siffror för att kunna beställa sjuktaxi. Jag låtsas som att jag inte påverkas av hans otrevliga ton. Men precis som alla andra gånger tidigare känner jag mig orolig för hur han ska bete sig. Jag håller mitt avstånd i tystnad tills han rökt färdigt sin cigarett. För jag vet att säger jag något, vad som helst, leder inte någon vart. Och nu om någonsin tycker jag att hans ilska är befogad. De där jävla cigaretterna. De som var så mycket viktigare än något annat. Han hade börjat röka när han var 12 år gammal. Och vad jag kan minnas hade han alltid rökt. Utan avbrott. Om jag åkte utomlands ville han alltid att jag skulle köpa en limpa cig till honom från taxfree. Och jag köpte ju det. Varje gång. För när jag gjorde det var han alltid så otroligt tacksam och glad. Och jag älskade när han var glad. Den dagen då jag fick veta att min pappa dött var jag på väg hem till honom. Han bodde i Finland och jag i Sverige. Det går inga direktflyg till pappas hemstad från Arlanda, så man måste alltid mellanlanda i Helsingfors. Den där dagen kändes mellanlandningen olidligt lång. Och jag vet inte varför jag kände att jag hade bråttom. Han var ju redan död. När jag till slut kom fram till den lilla staden i norra Finland åkte jag raka vägen till sjukhuset från flygplatsen. När jag kom till den avdelning som hade tagit hand om pappa bad de mig vänta en stund. Sjukvårdsbiträdet kom tillbaka med en vit plastpåse med pappas saker. I den fanns en jacka, nycklar, plånbok, telefon, en halv påse rulltobak med tillhörande rullmaskin, filter och rullpapper. Jag fick också med mig en bunt broschyrer om vad man som anhörig ska tänka på vid ett dödsfall. Och sen numret till bårhuset, ifall jag ville se pappa en sista gång. Jag tog med mig sakerna och beställde en taxi hem till pappas lägenhet. Jag vred om nyckeln i låset och kände röklukt när jag öppnade dörren. Det enda som var märkbart annorlunda var att det stod ett hjälpmedel från sjukhuset mitt i vardagsrummet. Jag vet inte vad de heter, men det var en sån där som man kan stå och luta sig mot när man går. Den hade han fått med sig hem när han en kväll en vecka tidigare stack från sjukhuset, iklädd endast sjukhuskläderna. Han rymde, typ. Personalen ringde mig och sa att de inte kan tvinga honom att stanna, men att de inte visste var han åkte och att jag som anhörig borde ringa polisen så att han inte skadar sig, eftersom det var mitt i vintern och minusgrader ute. Jag ringde polisen och de bekräftade att han åkt hem. De pratade med honom genom lägenhetsdörrens brevlåda. Han vägrade öppna. När jag nu stod i den stökiga lägenheten, som pappa aldrig mer skulle sätta sin fot i, visste jag inte om jag skulle börja städa eller om jag skulle börja googla efter begravningsbyråer. Jag gick in i rummet som gränsar till köket och satte mig vid hans skrivbord och började gå igenom en bunt post och räkningar. I botten av högen med post hittade jag gamla kuvert. I kuverten fanns kallelser till undersökningar hos urologen, daterade 2020 och 2021. På kallelserna såg jag pappas handstil. Med stora bokstäver hade han skrivit avbokat på varenda en. Envisa gubbjävel, tänkte jag. Som vanligt hade han bara skitit i alla tecken på cancer. Jag mindes att han pratat med mig om att han haft blod i urinen redan innan pandemin. Och han hade sagt att han hade varit hos läkaren och fått hjälp. Men han hade tydligen struntat i att gå på vidare utredningar. Jag undrar om det var av rädsla eller för att han inte ville betala patientavgifterna. Jag kommer aldrig att få veta varför. Jag öppnade fönstret för det kändes som att luften tog slut i rummet när jag insåg hur länge han varit sjuk. Jag gick ut till vardagsrummet för att öppna balkongdörren. Den 70-talsgröna fåtöljen som pappa brukade sitta och röka i stod kvar precis vid balkongdörren, riktad mot tvn i sovrummet. Sista gången jag såg honom i livet satt han i den stolen. Då rann tårarna ner för hans kinder. Han var ledsen över att han inte skulle få se sitt barnbarn växa upp. Jag gick längre in i sovrummet och öppnade ena garderoben. Den var överfull med kläder. Det var alla möjliga storlekar. Pappa hade under åren vägt allt mellan 75 och 115 kilo. Längst in i hörnet av garderoben såg jag farfars gamla träben. Hade han inte gjort sig av med det? Det var 30 år sedan farfar dog. Bredvid benprotesen stod en läderportfölj. Den såg viktig ut, så jag tog fram den och la den på sängen. Jag öppnade spännet och såg att den var fylld med papper, några vykort och några teckningar som jag ritat när jag var barn. Jag började bläddra i pappershögen och såg en bunt ihophäftade papper med min pappas namn och personnummer på. Mer vårdrelaterade papper. De här var äldre än de avbokade kallelserna jag hittat tidigare. Jag bläddrade till sista sidan där jag såg att det var närmare 20 år gammalt. Och så läste jag en rad text som fick mig att tappa andan. Diagnos: bipolär sjukdom typ 2 och emotionellt instabil personlighetssyndrom. Jag har hört talas om både bipolär sjukdom och EIPS förut, men jag kände mig osäker på vad de innebar. Så jag gjorde det jag alltid gör när jag försöker förstå något. Jag började leta information genom att googla. Först, bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom innebär att du är manisk och deprimerad i olika perioder. Du som har bipolär sjukdom typ 2 har depressioner varvat med perioder av ökad energi och minskat sömnbehov. Jag läste vidare och det var som att en polett trillade ner. Det var så mycket som stämde. Jag brukade träffa pappa några gånger per år. När det var sommarlov, jullov eller något annat lov. Och senare när jag var ledig från jobbet. Och de gånger pappa fick för sig att hälsa på mig. Många nätter var pappa vaken och uppe hela natten. Även när jag var liten. Att han sov väldigt lite var något jag aldrig reflekterat över. Förrän nu. Men det fanns också dagar då pappa inte gjorde annat än att sova och röka sina cigaretter. De dagarna lät jag honom vara i sitt sovrum med tvn på. Med jämna mellanrum kunde jag höra en svordom eller två. Ja, han svor extra mycket just de dagarna. En gång kom pappa och hälsade på mig och min sambo i vår första gemensamma bostad. Vi vaknade en natt av att det skramlade högt i köket. Jag gick upp och ut från sovrummet, genom hallen som leder till vardagsrummet. Där hade vi bäddat ut bäddsoffan åt honom. Bäddsoffan var tom. Jag kikade in i köket bakom hörnet. Och där står min pappa och skalar potatis. Klockan är alltså 3 på natten. Han hade udda saker för sig på nätterna. Jag har sedan jag var liten alltid haft känslan av att de enda som genuint tyckte om pappa var jag och min farmor. Sedan min farmor dog var det bara jag kvar. Det var som att pappa var familjens svarta får, som gång på gång hamnade i konstiga problem. En gång hade han hamnat i bråk med någon på stan och under bråket haft sönder ett skyltfönster och blev återbetalningsskyldig till affärsägaren. Och han hade också svårt att hålla sig till ett jobb en längre tid. Jag tyckte själv att han betedde sig som ett svin ibland, när han kunde börja skrika och svära mot människor som han inte ens kände. Han kunde bli så elak mot andra. Men mot mig var han ju snäll. Så han var ju inte alltid sån. Hur kunde jag inte ha sett att något var fel? Det blev som ett beroende att söka efter mer information om min pappas diagnos. Jag kunde inte släppa det. I hans papper stod också emotionellt instabilt personlighetssyndrom. På nätet hittade jag en beskrivning. EIPS är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av en rad olika symptom, såsom snabba skiftningar i känslor och en snabbt ändrad uppfattning om tillvaron och andra människor. Svårigheterna som upplevs kan vara problem i relationer, vredesutbrott och rädslor för att bli övergiven. I många fall hanteras känslorna genom destruktiva handlingar, såsom missbruk eller olika former av självskadebeteenden. Vredesutbrott. Missbruk. Oh ja, tänkte jag. Pappa blev lätt arg. Och då menar jag arg. Han drack också betydligt mer sprit än vad som var rekommenderat. Jag har alltid skämts över pappas sätt att bli arg. Och för hans alkoholkonsumtion. Han skrek alltid väldigt högt och med fula ord när han brusade upp. Och det verkade alltid vara oväsentliga saker som gjorde att han exploderade. En gång när vi var på Finlandsbåten tillsammans hade pappa köpt kaffe i kafeterian. Han drack alltid sitt kaffe med kaffegrädde. Och denna gång fanns det inte kaffegrädde vid kaffestationen. Så han frågade en servitris om hon kunde fixa det åt honom. Och hon svarade, nej tyvärr, vi har inte kaffegrädde ombord. Pappa höjde direkt rösten och började gorma att det minsann serveras kaffegrädde på varenda mack i Finland. Men inte på Finlandsbåten, nej nej. Alla i kafeterian stirrade på pappa, som fortsatte med sin högljudda utskällning. Jag sjönk djupare ner i stolen jag satt på och väntade ut tills han lugnat ner sig. Den enda gången som jag kan minnas att han blev arg på mig var när han hade hjälpt mig sätta panel och golv i ett gästrum. Och jag minns inte ens vad han blev arg för. Men eftersom jag sa åt honom att hemma hos mig skriker man inte hur som helst, så blev han ännu mer förbannad. Jag minns inte vad han sa till mig, men jag minns den hotfulla stämningen. Och att han hade sitt ansikte väldigt nära mitt och skrek respektlösa saker mot mig. Jag i min tur stirrade tyst på honom medan han skrek. Och när han skrikit klart gav jag honom 200 euro som tack för hjälpen med gästrummet och sa att jag kör honom till tågstationen, så får han åka hem. Vi sa inte ett ord till varandra på hela bilfärden. En vecka senare ringde han för att säga förlåt. Jag har en känsla av att jag är en av få människor som han någonsin bett om ursäkt till. Pappa fick mig att känna mig speciell. Jag var hans enda barn, hans enda dotter, hans ögonsten. Han hade hela lägenheten full av bilder på mig, från att jag var bebis till vuxen ålder. Det rådde inget tvivel om att han älskade mig och var oerhört stolt över mig. Det sa han ofta, och han talade också ofta om hur mycket jag betydde för honom. Han var så glad över att jag ärvt hans mörka ögonfärg. Ögon så mörka att man nästan inte ser var pupillen börjar eller slutar. Om jag har ärvt pappas mörka ögon, kan jag också ha ärvt bipolär sjukdom? Alla sa ju alltid att jag var så lik min pappa. Jag vet ju att de menade utseendemässigt, men jag började känna en orolig känsla i magen. Jag har stundvis haft svårt att somna på kvällarna. När jag var barn och i tonåren hade jag hetsigt humör och kunde skifta känsloläge väldigt snabbt. Och nu hade jag gett vidare mina gener till min son. Min son? Kunde han drabbas av bipolär sjukdom eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom? Fan, pappa! Varför kunde du inte prata med mig om det här? Så fort jag kom hem till Sverige kontaktade jag min husläkarmottagning. Jag kunde inte hantera oron. Och det började påverka mitt humör, mitt mående och min omgivning. Jag fick träffa en psykolog. När psykologen ställde frågan, vad är anledningen till att du vill träffa mig idag? Brast jag ut i gråt. Snoret började rinna ur näsan och jag fulgrät på ett sätt som jag tidigare endast gjort i min ensamhet. När jag samlat mig lite berättade jag att jag förlorat båda mina föräldrar under det gångna året. Jag berättade om papprena jag hittat i pappas lägenhet med diagnoserna. Jag förklarade också hur orolig jag var för ärftlighet, både för min del och för min sons. Det hade blivit ansträngt på hemmafronten. Jag hade varit på helspänn och lätt irriterad. Jag var orolig för att jag skulle explodera, för att jag hade så många motstridiga känslor i kroppen på en och samma gång. Det var ilska, förtvivlan, förvirring, oro och ovisshet. Och ensamhet. Jag hade inga föräldrar kvar. Och pappa lämnade efter sig ett kaos som jag önskat att min mamma kunnat hjälpa mig med. Mamma hade dött knappt ett halvår tidigare. Och jag började tänka på att hon aldrig sagt ett ont ord om min pappa i min närvaro. Hon om någon hade all rätt att tala illa om honom efter deras stormiga relation. Men hon gjorde aldrig det. Inte så jag hörde åtminstone. Visste hon att han var sjuk? Varför berättade hon då inte det för mig? Psykologen lyssnade. Och när jag varit tyst en stund, sa han. Du har genomgått en period när båda dina föräldrar gått bort. Det du känner är fullt normalt. Din reaktion är fullt rimlig. Det var så befriande att höra de orden. Att det var rimligt och fullt normalt att känna som jag gjorde. För jag kände mig så onormal och orimlig. Som att jag höll på att tappa förståndet. Psykologen berättade att under det året som pappas diagnospapper var daterade var bipolär sjukdom och EIPS diagnoser som det skrevs väldigt mycket om och forskades mycket kring. Och därför var det de diagnoserna som oftast blev de slutgiltiga i vårdens utredningar. Så jag skulle inte stirra mig blind på just de här. Bipolär sjukdom typ 2 hade inte heller lika stor ärftlighet som typ 1. Det är bra att jag vet om det, men att risken att jag eller min son drabbas av samma diagnoser till sist är ganska liten. Ett år har nu gått sedan pappa dog. Det finns fortfarande stunder då jag känner sorg över viktiga milstolpar som mina föräldrar missar. Födelsedagar, högtider, skolavslutningar. Kanske gifter jag mig någon dag. Då kommer 2 stolar stå tomma i festsalen. Jag har släppt tankarna som börjar med tänk om. Tänk om pappa inte hade avbokat läkarbesök. Tänk om han hade varit öppen med sina diagnoser. Det som varit går inte att ändra på. Jag har en annan förståelse för de beslut pappa tog i sitt liv nu. Och jag har accepterat att det finns psykisk ohälsa i släkten. De där extrema humörsvängningarna, det extrema impulsiva beteendet och hans extrema sömnvanor var avvikande. Som hans dotter önskar jag att han inte varit så ensam i sitt mående. Att han haft någon att prata med. Hade jag inte fått reda på det jag nu vet om pappa, hade jag kanske blivit mer påverkad av andras bild av pappa. Som ett svart får i släkten. En man som var arg och elak och drack för mycket och gjorde destruktiva val i livet. Men han var en kärleksfull pappa som levde med en obehandlad psykisk ohälsa. Och jag är stolt över att jag aldrig gav upp på honom. Och den känslan blev starkare när jag fick veta vad han hållit hemligt alla dessa år. Det känns som att jag fick rätt på något sätt. Rätt i min åsikt att han inte var någon ond människa. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på Anna-Kaisa Saris berättelse Min pappa bar på en hemlighet i serien Min berättelse. Och vill du skicka en hälsning till Anna-Kaisa så kan du göra det via mig, seriens producent Ola Hemström. Maila på ola.hemstrom@sverigesradio.se.